Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till förundersökningspodden med Acke och Dag. Idag spelar vi in vårt andra avsnitt och vi ska prata om nyårsmordet i Sundsvall.
Ja, vi vill också tacka för senast och att så pass många har lyssnat. Det trodde vi inte när vi började med den här podden.
Det har varit jätteroligt.
Absolut. Och vi har fått mycket bra feedback som vi har tagit till oss. Bland annat så fick jag en feedback om att det hade varit intressant att ta direkta citat från förundersökningen.
Mm. Ja, det har jag också hört. Och att vi ska försöka vara lite mer konsekventa i att berätta vad det är som har hänt från början till slut.
Precis. Så därmed så tänker vi att vi ska väl presentera det här nyårsmordet i Sundsvall. Det är ju ganska färskt. Häromdagen så var det på Aftonbladets första sida. Och vad är det då som har hänt? Jo, det som har hänt om man gör en lite snabb recap är ju att det har varit en nyårsfest som på något sätt har spårat ut.
En ganska liten nyårsfest.
Ja, precis. Det har varit tre personer på den här festen i 50-årsåldern. Alla kvinnor. Och det man tror, eller det man nästan har fått för sig, är väl att en av de här kvinnorna har mördat den andra kvinnan.
Precis. Medans den tredje kvinnan var ute och rökte.
Precis. Och det är ju ganska, vad säger man, unikt att en kvinna mördar en annan kvinna. Det brukar ju inte vara så.
Mm, nej. Det som gör fallet ännu mer unikt är att de här kvinnorna träffades för första gången den aktuella kvällen.
Precis.
Det har inte varit...
Måloffret och misstänkte då, som man säger.
Precis, den gemensamma punkten har ju varit värdinnan då, som nu är huvudvittne. Också att alla kvinnor är så pass gamla. Detta hör inte heller till vanligheterna. Men vi ska gå igenom lite noggrannare vad det var som hände egentligen den här 31 december och 1 januari. För att kvällen börjar redan vid 6-7 tiden den 31 december. Och då har de här tre kvinnorna bestämt sig för att träffas. De ska spela bingolotto, de ska dricka vin och champagne och de ska fira in det nya året tillsammans.
Egentligen är det tänkt att de ska vara en lite större grupp, men någon får förhinder och någon kunde väl inte och lite så. Så att det blir att de är de här tre kvinnorna.
De har köpt guldhattar.
Ja.
Och de har ju också lagt ut bilder på sig själva, gruppbilder på Facebook och sådär, bara timmar precis innan det här mordet inträffade då.
Som senare polisen använder i sin utredning.
Ja.
De använder väl inte så jätteklart med bara att det här är de tre personerna som är med på festen och de här guldhattarna är ju inget som är jättestor vikt egentligen, med bara att de finns i lägenheten så att man vet att det är ingen som har stuckit därifrån, om man säger så.
Nej. De träffas ju hemma hos den här värdinnan då, som vi kan kalla huvudvittnet. Mm. Även om hon inte har sett själva mordet så är hon den enda som är ett vittne från själva händelsen. De träffar hemma hos henne. Hon bor i ett litet radhus på markplan ingången. Det ligger i ett område som heter Rallyro i Sundsvall. Området i sig är väl främst hyresrätter, singelhushåll. Inte vad jag har kunnat hitta något liksom särskilt utsatt område, som polisen kallar det, eller mycket stök och så. Jag har gjort en nyhetsslagning, det har inte varit speciellt förekommande i olika typer av brottsrapportering. Och så. Lägre medelklassområde.
Ja.
Stort sett. Och anledningen till att det kan vara intressant att veta är för att det händer en grej innan det här mordet, några timmar innan.
Ja, precis. Ett gäng timmar när de sitter och spelar bingolotto, har jag för mig, så känner värdinnan att det drar väldigt kallt i lägenheten. Och går då för att stänga ytterdörren, eller hon tror att det är ytterdörren. Och då ser hon att det är jackor och väskor etc. som har liksom slängts runt där, så att någon har ju varit där och försökt göra ett inbrott, men antagligen sett att, eller märkt att de varit hemma, och så har man rotat igenom grejerna snabbt och sen stuckit.
Jag tror till och med att det ligger jackor ute på verandan.
Ja, precis. De har liksom tagit med sig det i all hast, rotat igenom det och sen stuckit.
Det här blir ju någon slags start på att kvällen inte går riktigt i festlighetens tecken.
Nej, det är nämligen så att mordoffret har en dosett med sig, en pillerdosett, för att hon ska sova över hos huvudvittnet då, eller så värdinna. Den dosetten försvinner, och där så börjar ju...
Hon har sömntabletter i den.
Ja, hon har sömntabletter och andra starka, vad heter det, muskelavslappnande, painkillers eller vad man ska säga.
Mm.
Och där börjar ju det här lite käbblet mellan misstänkta och mordoffret, om man säger så.
Det förekommer uppgifter i förundersökningsprotokollet att de har bråkat även fysiskt, va?
Ja, de har gjort någon slags tumbrottning eller något sånt, att någon har dratt någon annan i tummen, och att de fast som senare har blivit kompisar och stått och dansat och sånt, men...
Och sen så framåt, den här festen fortsätter ju då efter, de blir sams igen. Huvudvittnet är rökare, så hon är ute många gånger och röker på verandan, samtidigt som mordoffret och den misstänkta gärningskvinnan är inne i lägenheten. Och de håller på länge på den här festkvällen.
Ja, någonting som jag har blivit lite konfunderad över är att larmsamtalet till SOS kommer 20:06 på morgonen, tror jag.
Mm. Då är det huvudvittnet som larmar.
Då är det huvudvittnet som larmar. Hon larmar för att hon har gått in och sett att det har varit blod, och att offret har legat på golvet. Mm. Och sen har hon blivit rädd, stängt dörren och gått ut och larmat. Det här sker 06... nu ska vi se. I förundersökningsprotokollet så står det ju klart och tydligt. Det här sker... Det kommer in till 06:12. Då blir polisbordad dit. Precis. Då har de varit igång sen... Ja, vad är det man... Ja, de har varit igång över 12 timmar. I princip.
Ja, de träffas vid 7-tiden. Så att nästan 11 timmar senare då så inträffar det här mordet. Vad som har hänt mellan Bingolottos avslutande, ungefär det här inbrottet då som misstänks ha skett, fram till mordet, är ju egentligen bara att de har festat på. De har varit ute och tittat på fyrverkerierna i samband med tolvslaget, men inte gått några längre sträckor för det, utan som jag har förstått, det bara gått ut liksom utanför...
De har gått ut utanför verandan typ.
Ja.
Eller där.
Sett förverkerierna, gått in och fortsatt fira in det nya året. Och sen då klockan 6 så går huvudvittnet ut för att röka, och då inträffar mordet.
Precis, huvudvittnet och mördad går ut för att röka tillsammans. Och då offret går in, ja, vad är det, en 5 minuter innan huvudvittnet. Och det är där huvudvittnet hör att offret skriker efter hjälp.
Ja. De misstänks att den här gärningskvinnan då har attackerat offret med kniv och huggit ihjäl henne på plats i hallen. Om vi ska prata lite om de här tre personerna som vi har i förundersökningsprotokollet som är på plats för den här tillfällen. Vad vet vi om dem? Om vi börjar med gärningskvinnan här.
Gärningskvinnan vet vi är i 50-årsåldern, har tidigare arbetat på posten, har väl inget känt missbruk eller så överhuvudtaget.
Nej, jag har gjort en koll på henne också. Hon är inte dömd för någonting sen tidigare heller. Tidigare ostraffad.
Det enda man vet är ju att huvudvittnet berättar att hon är väldigt politiskt engagerad.
Mm.
Någonting som huvudvittnet hela tiden har sagt till misstänkta gärningskvinnan, att det här måste du hålla käften om på festen.
Det ska inte pratas politik.
Det ska inte pratas politik överhuvudtaget. Det blir bara dålig stämning.
Mm.
Och så.
När polisen har gjort en husrannsakan hos den här kvinnan så har de hittat ett järnkors. De har hittat flera nummer av den här ST-tidningen Nya Tider, va?
Nya Tider heter det, ja.
De har pratat med personer i kvinnans omgivning som har berättat att hon har blivit mer och mer radikal gällande främlingsfientliga åsikter de senaste åren.
Precis.
Det ska sägas att offret, som också är i 50-årsåldern, också har de här åsikterna.
Ja, precis.
Har delat sverigedemokratiskt material på Facebook och så vidare. Men det verkar som att gärningskvinnan är mer radikal.
Mm.
Man säga.
Om man säger så här, så har också den här gärningskvinnan en historia av att bli ganska våldsam eller utåtagerande när hon är berusad.
Precis, framkommer av flera, både kollegor, huvudvittnet säger det själv också, tidigare bekanta och sådär, men när kvinnan berättar i förhör att hon, när hon har druckit för mycket så har hon kunnat bli arg och aggressiv. Mm,
precis. På sidan 77 i förundersökningsprotokollet så frågar för undersökningsledaren.
Förhörsledaren.
Ja, förhörsledaren är det. Så frågar han, hur kan hon bli annars då? Och så säger då huvudvittnet, jo, hon blev otroligt aggressiv, väldigt aggressiv. Så ibland känns det som, nej, passar sig för henne liksom. Hon är lite, men hur blir hon då när hon blir aggressiv? Frågar den här förhörspersonen. Nej, men det är väl mest så här att, ja, fy fan, äckligt och det där. Det är liksom, allting är fel och hon är så här. Och så gör hon en liten röst. Ja, jag ska gå ner på stan och skära halsen av någon då. Ja, men så. Man märker ju av vittnet att hon inte, alltså hon blir ganska aggressiv när hon är berusad.
Mm. Det man också ska säga om den här kvinnan, den misstänkte, är att hon har varit med om en ganska traumatisk händelse för några år sedan. Hon utsattes för ett postrån.
Ja, precis. Och det är ju det som nog kommer att vara det stora trycket från försvarssidan och när det här kommer upp till alltså domstolsprocessen och så. Men det som har hänt är ju att hon har väl antagligen varit någon slags postkassörska då, antar jag.
Mm.
Och fått ett postrån där hon har fått en kniv mot halsen och så. Och det är lite därför man bland annat hittar, när man frågar henne i förhör, så säger hon ju att, eller säger andra, att hon började ha kniv och knogjärn med sig för att hon var väl rädd, antar jag.
Mm. Precis, det är något som hon berättar i förhör också, att hon går omkring med kniv på sig i självförsvarssyfte. Och när polisen gör den här husrannsakan hemma hos henne så hittar de ju knogjärnet också.
Precis.
Många av hennes medarbetare och så uppger ju också att hon aldrig har bearbetat den här händelsen. Och den misstänkte själv säger i förhör att hon hade, att hon fick något posttraumatiskt stresssyndrom på grund av det. Att hon mådde väldigt dåligt, det var svårt att sova. Började ta sömntabletter och så.
Det finns ju också, det är ju inte bara den här värdinnan som är vittne. Man hör faktiskt ganska många människor i det här fallet. Mycket grannar, mycket så. Och här har man ju ett problem egentligen i alla vittnesförhören, eller vanligtvis vittnesförhör när folk är och ska vittna när de har varit liksom på en nyårsafton. Det är ju att generellt sett så har många varit ganska berusade.
Mm.
Det är inte många som hör någonting. Det här sker klockan, vad man tror är väl cirka vid klockan 6 på morgonen. Då sover nog de flesta om man har varit på nyårsfest. Men det är lite vittnen som säger ju att de har träffat huvudvittnet utanför hennes bostad när hon stått och rökat. Och det är i samband med att det här lilla inbrottet sker.
Mm.
Som liksom sprakar på hela händelseförloppet.
Precis, det är ett tjejgäng som kommer hem. Det är som träffar på den här kvinnan. De byter några ord som hastigast, men det ger ju inte så mycket, tycker jag, i förhören. Det är några killar också som de pratar med.
Alltså de flesta i förhören, hon påstår ju att hon har träffat ett gäng utanför.
Mm.
Och då säger hon att ja, men det var ett gäng killar och vi pratade och vi snackade om att, eller jag frågade dem om de visste vad det var som hade hänt med, om det hade varit någon här inne hos mig. Och de, det är inte ett gäng killar, det är ett kompisgäng som kommer tillbaka från stan i princip.
Mm.
Och då säger han, en säger att min kompis som åkte iväg vid tolvslaget, när han kom tillbaka träffade han en granne vid soptunnan. Han sa att det var en blond kvinna, som jag förstod det var hon själv då. Ja, det här var vi klockan 1 till 1:30. Och där, det är ju innan den här, alltså att han träffas där vid soptunnan, då tar hon inte upp det. Det finns andra vittnen som säger att, en tjej säger att i början låter hon lite anklagande och säger, har ni varit här inne för jag har haft inbrott? Vi sa bara nej. Jag sa att mina föräldrar bor här och vi var nere i hamnen. Hon sa, jag har haft inbrott här och de har tagit massa grejer.
Och det här måste ju vara huvudvittnet då. Även om mordoffret är blond också, så kan vi i alla fall räkna bort gärningskvinnan, för hon är inte blond.
Precis. En grej som är lite intressant här är att på sidan 73 i förundersökningsprotokollet så pratar ju polisen om, eller så frågar polisen om hur droganvändningen är där.
Mm.
Och då säger ju de att nej, det är inga droger och vi tar inte droger och så. Och det är ju helt sant egentligen. De tar ju, alltså hela gänget tar ju piller som är utskrivna av läkare liksom.
Mm.
Men huvud vittne säger ju, de frågar så här, var det någon som tog droger? Ja, alltså misstänkte gör ju det, men jag vet inte vad det är, ju någonting som hon har beställt. Egentligen hundmedicin, säger hon.
Mm. Senare så kommer det fram utav misstänkt själv att hon säger att hon köpt några bantningspiller på nätet.
Ja, precis. Och det tycker jag är lite intressant. Bantningspiller har ju en tendens, eller så här, att innehålla amfetamin.
Mm.
Det hittas inte i varken urinet eller blodet hos misstänkta.
Nej, men däremot hittar man någonting annat i blodet hos henne.
Ja, man hittar lyrika.
Mm. Och det är ju ett, ja, ska man beskriva lyrika? Det är ett, också en typ av smärtstillande medel.
Ja.
Receptbelagt, ska inte blandas med alkohol.
Nej, det ska det ju definitivt inte enligt föreskriften på paketet.
Den misstänkte sig ju att hon inte vet vart den här lyrikan kommer ifrån, och hävdar att hon kan ha blivit drogad. Det är ganska tidigt som hon säger det, för att hon måste ha blivit drogad utav huvudvittnet värdinnan. Hon pratar om att hon ser hur värdinnan blandar till en välkomstdrink som hon blandar väldigt noga och sådär.
Ja, och att hon bara gör det åt henne.
Ja.
Och att de andra inte alls är lika noggrant blandade och så.
Precis, så hon, hennes teori här då är att hon har fått i sig något sömnmedel eller något sånt, vilket gör att hon har blivit så pass påverkad och utslagen så att hon inte minns någonting från resten av kvällen.
Mm.
Det slås ju hål på den storyn ganska snabbt utav rättsmedicin, som gör tester på hennes blod och urin. Det visar att hon inte har några slags sömnmedel eller annan typ av sådana mediciner i kroppen. Däremot så har hon väldigt mycket alkohol i kroppen. De gör en uträkning.
Ja, det är på sidan 443 I protokollet så gör de en uträkning på ungefär vad hon skulle kunna tänkas ha när de tar in henne. För de gör ju inte det här direkt när de tar in henne, det här urinprovet, utan det görs dagen efter.
Mm, och sen så har de ett räkneexempel då som visar på att man förbränner 0,15 promille i timmen i genomsnitt. Det kan ju såklart vara väldigt individuellt, men där krokarna så gör man ju en uträkning utifrån detta och kommer fram till att hon borde haft strax över, vad kom hon fram till? 2 promille.
2,13 promille. Det är det de säger att det är... Det borde ha varit det vid tillfället.
Mm.
Och vid 2,13 promille så är man ju rätt jävla full, om man säger så.
Det är man, absolut.
De tar upp olika tabeller från rättsmedicin då, att vid 2-3 promille så ska man då ha dubbelseende, svårt att prata och gå upprätt och att man somnar. Vid 1,5-2 som man redan har passerat så står det bland annat att tendens till emotionella utbrott, kan bli aggressiv, våldsam, förvirrad eller börja gråta, trött och sömnig.
Mm.
Hon påpekar mycket i förhören att hon är sömnig hela tiden.
När de håller det första förhöret med henne så är det ju på eftermiddagen den 1 januari. De tar in henne strax efter 6:00 som sagt. När polis kommer till lägenheten och hittar mordoffret så sitter ju den misstänkte på gränsle över mordoffret med en kniv i handen. Så de tar in henne direkt där, hon har inte hunnit lämna lägenheten och sånt. Så hon blir gripen direkt på plats och första förhöret hålls vid 3:00 på eftermiddagen. Och då återkommer ju hon gång på gång på gång, som du säger, till att hon är trött. Det framgår ju kanske inte så tydligt av utskriften, men det känns som att hon sitter och sluddrar och är påverkad fortfarande här.
Ja, ja, ja.
Hon säger vid något tillfälle att... Är det den här kvinnan som har blivit skadad? När hon pratar om den...
Ja, precis. På sidan... Vad ska vi säga här? Jag tror det är 255. I förundersökningsprotokollet. Jag måste säga så här. Vadå då? Är det jag som har bragt henne om livet eller? Så säger den andra så. Ja, du är misstänkt för det. Okej. Okay. Så det verkar som att hon är lite...
Hon är inte riktigt klar med händelseförloppet. Senare i förhör när hon har fått sova ut eller sova ruset av sig eller vad man ska, eller vad som hänt, så nekar hon ju till allting och hänvisar till att hon inte minns något. Hon håller sig till den här storyn att hon ska ha blivit drogad. Hon menar att hon har varit ute på en promenad och när hon har kommit in så ska hon ha snubblat över offret, ja, i hallen, precis. Och då hittat en kniv i samband med det som hon har tagit upp. Hon har satt sig på offret för att känna om hon lever, och precis då ska polisen ha kommit in.
Ja.
Det är väl en av de simplare bortförklaringarna jag har läst i förundersökningsprotokoll hittills.
Ja, precis. Och det motbevisas ganska fort i förundersökningsprotokollet, så har de en pejling på huvudmisstänktas mobiltelefon.
Ja.
Och den har varit från huvudmisstänktas bostad till den här bostaden som det sker i, och sen stannar den där hela kvällen.
Ja.
Och visst, man kan ha glömt sin telefon och gått ut och sen gått tillbaka. Det som är problematiskt här är ju att hon säger ju i förhör att hon var på väg hem.
Ja.
Och visst, man kan också vara väldigt berusad och glömma sin telefon, men samtidigt så tror jag att det här är en person som inte skulle ha glömt sin telefon där.
Nej.
För att hon är väldigt tydlig med att hon tar på sig alla saker och tar med sig alla saker och går ut därifrån.
Mm.
Och sen kommer tillbaka.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi får ju också veta en del om själva dådet i förundersökningsprotokollet. Det är ju väldigt våldsamt.
Ja, det är ett extremt våldsamt dåd.
Vilket gör att det här sticker ut ytterligare. Då. Kvinnor kan ju absolut mörda. Det kan också vara våldsamt. Men här pratar vi om att rättsmedicin tror att det rör sig om minst 143 hugg.
Ja, precis. Något som också är ganska intressant här i är ju den första ambulansföraren som är på plats. Går ju in och tror att huvudvittnet är den som någonting har skett. För hon går ju förbi henne och så går hon in i lägenheten. Så hon har ingen direkt sjukhusutrustning med sig in.
Hon är inte rätt förberedd heller för möta det här som hon kommer möta när hon kommer in i hallen.
Men alltså när hon kommer in i hallen så ser hon ju den här personen ligga på golvet. Och där är det ganska en ganska grafisk bild som hon berättar om att hon... Och då är det hon träffar poliserna. Poliserna är först på plats och då säger en av poliserna hon ligger innanför dörren. Och så säger hon då att jag klev in och klev över offret. Hon låg så nära dörren. Jag gick på hennes vänstra sida och jag såg att hon var jätteilla däran. Det gick inte ens att utläsa att det var en människa som låg där. Och sen så säger hon att hon lägger handen på bröstet och det är där ingen andning och så. Hennes hals var så svårt att säga att jag fick känna på båda sidorna. Och sen så, det som händer där är ju att den här första ambulansföraren på plats krackelerar totalt. Hon bryter ju ihop och får någon slags panikattack. Och då kommer en annan kvinnlig polis och leder ut henne och så.
Precis. Hennes ambulanssjukvårdskans kollega kommer in med utrustning för att kolla om det går att återuppliva mordoffret, men det är ju som sagt...
Det är helt lönlöst. Han sätter på hjärtstartare och allting, men det är helt lönlöst.
Mm. Det som finns att läsa i förundersökningsprotokollet är ju också att de skadorna i ansiktet är värst på höger sida.
Ja, precis.
Och i förhör med den misstänkta gärningskvinnan så framgår det att hon är vänsterhänt.
Så det stämmer ju överens med hur man skulle kanske hugga då.
Ja, precis. Så hon som vänsterhänt attackerar höger sida. Såklart om offret står framför henne. Det finns också uppgifter i förundersökningsprotokollet om hur illa skadad offret är på kroppen. Det är ambulanspersonalen också som säger det, va? Att hon är huggen nästan så att det ser ut som en smiley.
Ja, precis.
På överkroppen.
Ja, och det där kan man ju, det är ju också helt tokigt att det är så många hugg. Någonting som är lite intressant i förundersökningen är ju att det är bilder på kläder etc. Och där framgår det ganska tydligt att 4 hugg måste ha varit i ryggen för att de har gått igenom samtliga av mordoffrets kläder. Alltså alla delar från, vad är det då, ytter? Det är väl inte jo, det är väl till och med jackan tror jag. Jacka och sen kofta och allting och ända in i behån. Så där kan man ju tro, alltså om jag ska spekulera lite, är att hon har blivit huggen i ryggen när hon har kommit in. Och att antagligen så har ju misstänkta stått och väntat på att hon skulle komma in och sen bara
attackera sig.
Ja, eller kanske inte på att det var hon som skulle komma in, att någon skulle komma in. Det kanske bara var tur i oturen, om man säger så, för huvudvittnet, att det inte var hon som gick in först. Huvudvittnet säger ju att hon i princip bara går in och sen säger att det här har hänt och går ut igen. Och det tror ju, kan man väl hoppas att åklagarsidan kommer att tro på det. Eller att domare och alla kommer att tro på det. För att där är bara ett hugg i hennes klänning. Och det har ju lyckligtvis inte träffat henne. Utan bara gått igenom klänningen.
Mm. Det är ju häpnadsväckande att det är så många hugg. Man ska komma ihåg att rättsmedicin säger att det är minst 143 hugg. Det är vad de har kunnat hitta. Precis. Hur de nu har kunnat hitta detta.
Ja.
Övergår mitt förstånd, men de har i alla fall kunnat utläsa minst 143 hugg. Och skadorna på kläder och sådär motsvarar ju absolut inte den typen av hugg. Så det mesta är ju upp mot hals, ansikte och buken då när kläder har kommit upp, och så vidare. Så att det rör sig om ett extremt, extremt våldsamt dåd.
Mot ansiktet mest. Det är ju... Både polis och ambulanspersonal säger ju att man kan inte urskilja att det är en människa som ligger där.
Nej, man ser inte något ansikte.
Nej.
Det är tufft att läsa sånt. Alltså. Jag tycker att det finns ju bilder också i förundersökningsprotokollet. Nu finns det inte som tur är speciellt tydliga bilder på offret. Men de har ju en bild där offret ligger i hallen som polisen måste ha tagit när de har kommit hit.
Precis.
Det finns också bilder på den misstänkte när de har tagit in henne till polisstationen och hon ser jäkligt full ut.
Ja, det är hon.
Hon måste hållas uppe utav två stycken häktesvakter. Hon kläderna och mössan på sniskan och glasögonen hänger lite här var och hon blundar liksom, jag tror hon tittar inte ens när hon tar bilden och det hänger ju ihop såklart med att hon uppvisar den här promillehalten i urinen och dessutom med lyrikan då. Hon menar ju också att hon inte har tagit den här lyrikan själv, men då gör de ju ett hårstråstest på henne.
Ja, precis.
Där det visar sig att de hittar spår av lyrika på 1, 2 och 3 centimeter på håret. Precis. Vilket talar för att hon tar det här regelbundet.
Ja, och det kan ju, och det har hon ju inte utskrivet, så det måste hon ju ha köpt på nätet. Och det kanske är det som den här huvudvittnet säger är någon hundmedicin eller något. Hon kan ju ha fått det helt om bakfoten egentligen. Mm. En annan grej som är ganska intressant som kommer fram i spekulationerna till varför hon skulle ha gjort det är ju att huvudvittnet säger ju i förhör på sidan 115 att, jag menar att de sitter och spekulerar, hon och en annan arbetskamrat sitter och spekulerar till i varför det här har skett efter det här. Och så säger hon att ja men... misstänkte var en pojkflicka, hon kanske liksom, och det vet jag att kollegan har sagt förut att det kanske är så att hon har, kanske har andra känslor för det helt enkelt liksom.
Så att det skulle...
Så menar hon att det då skulle bli att huvudmisstänkte då skulle fått någon snedvridning när då offret och värdinnan skulle gå och lägga oss och hon skulle gå hem.
Att det rör sig om avundsjuka alltså?
Ja, att det rör sig om någon slags avundsjuka, ja. För det som är... Tanken är ju att offret ska sova över hos värdinnan. Och inte... Och att den misstänkta inte ska göra det.
Det målas ju upp en bild av den misstänkte som att hon är en ganska egen, speciell individ. Hon lever själv, hon... har ju de här problemen då med alkohol. Så jag har varit på olika firmafester och sådär. Hon har varit full. Hon samlar på sig grejer. Hon ger förklaring till att hon har det här järnkorset hemma. Hon har ett järnkors i metall och en tygpatch. Det har hon köpt för att hon tycker att det är kul att ha. Samma sak med knogjärnet. Var fascinerande att ha hemma. De hittar en massa såna här Redline-sipppåsar som används för, ja, så kan användas för att förvara droger. Flera hemma hos henne.
Ja, de hittar ett gäng sådana och där säger hon att nej, men de har jag hittat på postrundan, han är ju brevbärare. Och så har jag tagit dem för de kan vara bra att förvara saker i, hårsnoddar och små skruvar och sånt.
Ja, visst.
Och visst, det kan det ju vara. Alltså det kan, ja, men med tanke på att man inte hittar andra droger i hennes blod så tror jag att där kanske hon är ärlig. Men...
De har gjort kollar på de här påsarna också och inte hittat några droger i dem. Nej, men hela det här beteendet att samla på sig saker för att det är fascinerande på något sätt, oavsett om det rör sig om vapen, om knogaren eller alltså påsar som du hittar i trappgång, det ger bilden av en person som lever lite i en egen värld, ska vi säga så.
Ja, absolut. Alltså jag kan ju säga så här, när jag var brevis så kan jag säga att jag inte gick och plockade zipline-påsen för att det hade kunnat vara bra att ha. Alltså,
Det hänger ju ihop också med de här väldigt långsökta bortförklaringarna som kommer från huvudmisstänkt i förhör. Hon menar att hon har blivit drogad. Hon säger att det har varit att det är värdinnan, huvudvittnet, som har gjort det här egentligen.
Ja, precis. Som har drogat henne på något sätt, och därför så har hon betett sig som hon har gjort.
Ja, men hon menar ju också att det är värdinnan som har något med mordet att göra.
Ja.
Det är liksom, det finns inte någon slags gräns i vad hon hittar på i förhör.
Nej, och
hon blir gång på gång motbevisad också. Hon hävdar ju också att hon har minnesluckor för hela den här kvällen, att hon inte kommer ihåg någonting. Och då har polisen tagit in 2 stycken sakkunniga. De har tagit in en chefsöverläkare på rättspsyk och en professor i psykologi.
Ja, precis. För att i senare förhör med misstänkta så börjar hon ju kanske inse att hennes bortförklaringar inte riktigt funkar, och då försöker hon istället tyda på att hon är psykotisk och inte har kunnat komma ihåg och så.
Mm.
Och det menar ju, de frågar ju, det är så kallat att man tar in specialist, alltså sakkunniga inom då psykiatri eller vad det nu än kan vara. Chefsöverläkaren säger ju att man kan vara psykotisk under ett pågående rus, och då brukar psykosen inte vara så långvarig, utan då handlar det om några timmar eller upp till några dagar. Och det står också att den här chefsöverläkaren frågar om det förekommer eller är vanligt med minnesluckor i samband med psykoser. Han säger att det är lite svårt att svara på. Vid all psykos blir tankeförmågan påverkad, och en psykos skulle kunna påverka minnesfunktionen, men just vid drogutlösta psykoser kan det tänkas att det snarare själva ruset som är anledningen till eventuella minnesluckor. Så där menar ju han att, alltså, hon säger ju att hon har blivit drogad och därför fått någon slags psykos och därför inte komma ihåg någonting. Och det motbevisar ju den här chefsöverläkaren då, att det är inte själva drogerna som har gjort det, utan det är någonting annat.
Mm. Precis, har du drogat så gör du det på grund av drogerna, inte på grund av att du får en psykos utav drogerna i sin tur. Det är ju, kan låta som en teknikalitet, men det är ju väldigt viktigt när man ska bedöma om hon har varit vid sina sinnesfulla bruk när hon har gjort det. För har man tagit droger och gör en sak, så är man ju fortfarande fullt ansvarig.
Ja, precis. För precis. De frågar också gällande kombinationen alkohol och lyrika, och där kan inte han svara på rak arm om det kan vara var och en för sig ge psykos, och om de tillsammans ger psykos. Och så säger han att han vet inte om just den kombinationen kan vara mer framkallande än andra, men lägger till att en biverkan av lyrika i sig, även om den inte är jättevanlig, är hallucinationer.
Det här kommer ju då in på liksom vad tror du, vad kommer man göra för bedömning av hennes psykiska mående vid brottstillfället?
Man kommer det för typ göra en P7.
Vad är det för någonting då?
En psykiatrisk undersökning för att se huruvida man har något underliggande psykiskt illamående eller är psykotisk, eller alltså en rättspsykiatrisk undersökning är det ju.
Det genomförs ungefär mellan 1300 och 1500 sådana undersökningar per år. Ungefär en tredjedel går vidare till att utredas vidare. Så det är väl, när man väl har gjort en sån undersökning så får man en ganska bra bild av om man mår. Ja, de kommer kolla det i alla fall.
Ja, och då kommer de ju ha de här förhören med sakkunniga i åtanke också. En annan grej som jag tycker är intressant är, de frågar ju också en professor psykologi huruvida minnesluckor fungerar. Och då säger han att vid en traumatisk upplevelse så kommer både den som utövat våldet och den som bevittnat våldet att ha minnen av vad som har hänt.
Mm. Han slår hål på hela den här storyn om att man helt ska kunna bli så full eller så drogad så att man helt enkelt inte minns det som hon hävdar.
Man säger också att vissa personer kan hävda att de inte minns något på grund av att de varit i psykos. Där måste man komma ihåg att man inte kan ha ställa en sån diagnos på sig själv.
med tanke på det här raseriet som präglar hela mordet, så det måste ju varit någonting som har slagit slint här. De här personerna känner ju inte varandra sen tidigare knappt. De har ju träffats första gången. Det är bara värdinnan som känner båda. Sen fler, alltså den misstänkte gärningskvinnan och värdinnan har känt varandra i över 20 år. Och mordoffret och värdinnan har lärt känna varandra via någon sjukgymnastik som de har haft. Så de har inte känt varandra lika länge, men upp mot ett år tror jag. Men däremot, offret och gärningskvinnan träffas ju för första gången. Även om de har haft lite kontakt över telefon inför den här kvällen, så träffas de för första gången.
På den här kvällen.
Från den här kvällen.
Offret kör ju också den misstänkta till festen.
Det finns liksom ingen anledning för den misstänkta att mörda offret.
Nej, egentligen ingen alls. Alltså det har varit lite gnebbel, det har varit lite att hon har... att offret har varit lite misstänksam mot den misstänkte när de här pillerna försvann och så.
Mm.
Och att det har varit lite grubbel om det. Men det säger ju också huvudvittnet att ja, det var lite grubbel och de höjde rösten och så till varandra. Men sen så var de kompisar helt plötsligt igen.
Ja, det är ju alla överens om. Det är ju även misstänkt överens om att allting blev bra sen. Och hon har ju inte heller kunnat ge någon vettig förklaring till varför någonting sånt här har kunnat hända. Nej. Oavsett vem det är som har gjort det. Jag menar, hon säger att hon själv inte har gjort det.
Ja.
Men alltså hon menar ju, hon kan inte ge någon förklaring till varför någon annan ska ha gått in och mördat offret heller. Det finns liksom ingen konflikt som gör det. Och det talar väl kanske starkt för att det är någonting som har slått slint rent mentalt.
Ja.
För att det är hon som har gjort det.
Det är ju ganska klart.
Det är ganska fastställt. Hon ertappas ju i under tiden som hon fortfarande håller på och knivhugger offret i stort sett när polisen kommer dit. Och då får man ändå tänka att det rör sig om utryckningstider från larmcentralen. Alltså när huvudvittnet ser det här och hör ropen på hjälp så larmar hon ju ambulans och polis. Och det dröjer ju ett tag innan de kommer. Jag vet inte exakt utryckningstiderna. 5-10 minuter?
Ja, något sånt. Det tar ju 10. Så man kan ju också tänka att det är ganska mycket som händer i en stad kring nyårsafton.
Ja.
Men det tar inte mycket mer än 10 minuter innan det är där. 5-10 minuter.
Och det är ändå ganska lång tid att hålla på och attackera en människa, menar jag.
Ja, att inte sticka därifrån, om man säger så.
Nej.
Är ju, då måste man ju ha hamnat i någon slags blint raseri när man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Mm.
Därmed sagt, polisen måste ju pepparspraya henne när de kommer in.
Ja.
För att hon vägrar släppa kniven.
Precis. Och när de pepparsprayar henne så kastar de kniven mot dem.
Precis. Men det står ju också i förundersökningen på sidan 553 i blodanalys och så, att slutsatsen är ju att undersökningen av de misstänktas kläder, mängden och placeringen av blodet på kläderna tillsammans med det att det finns bitar med human kroppsvävnad på kläderna ger starkt stöd för att den misstänkte har varit i kontakt med offret när hon tillfogades det blodiga våldet.
Ja, att det är hon som har gjort det alltså.
Ja, precis. Mm. Och att det är väldigt starkt stöd, att det kan inte ha varit någon annan i princip.
Vad blir det för straff då? Vi ska säga det att rättegången börjar på onsdag den 10 juni.
Precis. Och innan dess så ska man ju ha gjort en psykiatrisk undersökning och allting. Så vi får se vad försvaret yrkar på. Jag tror de kommer yrka på att hon inte har varit i sina sinnesfulla bruk när hon har gjort det. Det känns väldigt, alltså med tanke på det här enorma övervåldet som har varit, så känns det ju som att man har hamnat i någon slags, vad ska man säga, någon slags psykotisk trans där man bara fortsätter hugga och hugga och hugga och hugga och hugga.
Inte har en tanke på att sticka därifrån, inte för att försöka komma undan på något sätt, utan det handlar bara om att åsamka så mycket skada som möjligt.
Precis. Och där är det ju intressant, för att undra, man kan bara undra om inte polisen hade kommit så pass snabbt som de ändå gör.
Mm.
Hade vi sett alltså hade det sett ännu värre ut då. Mm. Kanske det hade gjort.
Eller om man hade gått vidare till andra personer.
Precis.
Ja, jag tror också att det, man kommer köra en, trycka på att den här kvinnan har varit psykiskt sjuk vid brottstillfället, och får man igenom det så kommer man ju dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, som det heter. Att man inte får komma ut utan att man gör en noggrann undersökning av den mentala hälsan på den dömde. Blir det så att hon inte klassas som psykiskt sjuk vid brottstillfället, så tror jag inte att hon kommer få livstid. Jag tror att eftersom hon är, att hon inte är dömd sedan tidigare, har ett i övrigt ordnat liv, det här är någonting som har hänt spontant, får man säga. Att hon inte har någon tidigare relation till den här personen, de har svårt att hitta något motiv. Jag tror att hon kommer dömas för mord ändå, men jag tror inte att de kommer få maxstraffet livstid, utan jag tror att de kommer nöja sig med mellan 15 och 18 års fängelse.
Ja, för att det man menar med när man trycker på livstid, så är ju en av grejerna är ju att det ska vara planerat.
Mm.
Och det här, jag har svårt för att säga att man ska kunna trycka på att det har varit ett planerat mord.
Mm.
De har känt varandra i, ja, när hon utför dådet så har de känt varandra alltså, i
11 timmar.
I 11 timmar. Alltså de har träffat varandra i 11 timmar. Ja, det återstår att säga, men jag är nog ganska övertygad att det blir en rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Och med det så tänkte jag att vi skulle avsluta det här andra avsnittet av Förundersökningspodden. Det har varit trevligt att prata om det här fallet också.
Ja, det är som vanligt absolut gött. Vi ser fram emot många nya lyssningar, kanske man säger.
Ja.
Och vi ser också fram emot mer tips och tricks.
Mer feedback.
Mer feedback, och dela gärna podden.
Ja.
Det har alla varit ganska bra med, kan jag väl tycka.
Mm. Det har varit jätteroligt responser som man har fått. Så det är kul att vi har kunnat spela in ett typ avsnitt.
Absolut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.